Hur mycket behöver jag tro på för att vara kristen? Vad behöver jag tro på? Finns det någon trons grunder, någonting omistligt? Ja, en fråga som jag har fått några gånger och en bra fråga att fundera över. Vi är ju då inne i den serie som vi kallar för Livets pussel som kommer återkomma under våren. Som inte handlar om livspusslet, det här att få vardagen att gå ihop med tider och stunder. Utan se på en större bild av livet, tillvaron. Sitter din och min tillvaro ihop? Känns det som en helhet? Och under några veckor här försöker vi tala om den här stora bilden av tillvaron, det pusslet som är. Och idag då? Trons grunder på ett sätt. Hur mycket behöver jag tro på? Vad finns det för bitar? Finns det några bitar som är omistliga för att det ska vara kristen tro? Ja, man kan inte tro på vad som helst och kalla det kristen tro, eller hur? Men det är inte så enkelt att välja eller att smalna av det här. Då kanske du tänker hemma i soffan, jo men det är det väl, det är väl inte så svårt. Det är bara att tro på Jesus. Det hör man ju i namnet, liksom kristen tro. Kristus, det är bara att tro på Jesus. Okej, då frågar jag, vilken Jesus då? Ja men den som står om i Bibeln. Ja, Bibeln ja. Ska jag tro då på Bibeln? Är det det som är? Ja, Guds son. Alltså Gud blev människa och så allt det här med helig ande och Maria och jungfrufödseln. Det var ju det som var grejen. Då lägger vi in både tro på Bibeln, är det hela Bibeln och jungfrufödseln som står där i. Så att det blir inte så enkelt om man börjar gräva lite grann i det. Hur mycket behöver jag tro på? Ja, en hjälp för dig och mig. Om vi ska försöka ändå liksom vaska fram någonting i det här. Finns det någon slags tronsgrunder? Ja, en hjälp för oss. Det kan vi hitta i det som kallas för apostoliska trosbekännelsen. En formulering, ett sätt att utifrån apostlarnas undervisning så börjar man på något sätt vaska fram, vad är centrum, vad är kärnan? Både vad är kristen tro och vad är den inte? För att åren efter att apostlarna hade dött bort, och även vi läser om det i Nya Testamentet, så kommer det villolärare som menar på att ja, men det här är också att följa Jesus. Det här är kristen tro. Och så börjar man försöka få ordning på det här. Så redan på 100-talet egentligen så finns de här formuleringarna, men inte förrän på 300-talet så blir den, kan vi säga, någon slags officiell bekännelse, om vi kan kalla den så. Och den börjar ju så här. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Det står att Gud är alltings ursprung. De säger ingenting om hur eller när, på vilket sätt, hur gick det till? Han vill lämna det så länge. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Och så kommer ju sonen. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria. Här kommer sonen och så kommer ju att han är Herre. Jesus är inte bara kompis utan han är Herre över mitt liv, över allting. Och här har de även med detta då märkliga med jungfrufödseln. Gud blir människa, sann Gud, sann människa genom anden i Maria. Och denne Jesus då, han blev pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud, faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Här har vi då det centrala med hans död och uppståndelse. Det finns ingen kristen tro utan Jesu död och uppståndelse. Och också hans återkomst. Återigen, ingenting om när, hur, på vilket sätt, vad föregår, utan bara att Jesus kommer tillbaka. Det ville man slå fast. Och så landar det här i att vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi har både fadern, vi har sonen och den helige ande som är närvarande hos oss, kyrkans centrala roll, och att det handlar ytterst sett om ett evigt liv tillsammans med Gud. Det här är några oerhört viktiga beståndsdelar som när man försöker förklara, förtydliga, det här är vad Jesus, vad apostlarna lämnade efter sig, så är det det här. Och avgränsa det också mot annat som fanns. Så det här kan absolut vara en god hjälp för oss. Det här är en bekännelse som i stort sett hela den kristna kyrkan, över hela världen, nästan i vilken kyrkofamilj du än tittar, så är man överens om det här. Så trons grunder, vad behöver jag tro på? Så kan du ha det här som en utgångspunkt. Man ska ju ta hjälp av människor. Men det här är inte Bibeln. Nej, men det är människor som har läst Bibeln, samtalat och försökt att förstå. Så vi ska ta hjälp av vad andra människor har tänkt också. Tillbaka till frågan. Hur mycket behöver jag tro på? Är det tro på som liksom i, är det sant? Tror jag att det är sant? Eller är det tro på mera betydelsen av att förstå? Det här greppar jag på något sätt, håller med om. Så det här är liksom, det här får jag ihop. Ja, det här med att förstå. Kommer du någonsin förstå allt med Gud? Svar nej. Det gör ju ingen. Jag tänker kristen tro per definition, det är att överlämna sig till Gud med frågor. Att ge honom ett oreserverat ja. Jag tror på dig. Jag tar emot dig. Jag följer dig. Och jag har frågor. Jag menar, det finns ingen annan kristen tro än den med frågor. För vi kommer aldrig förstå allt. Så ett oreserverat ja med frågor. Det går alldeles utmärkt att leva nära Jesus med det. För att förstå, det är inte det viktigaste, utan att förtrösta är viktigare. Tänk lärjungarna som hade levt med Jesus dag och natt i 3 års tid. Efter hans död och uppståndelse, innan han ska återvända till himmelen, så frågar de: Jesus, är det dags nu att du ska återupprätta Israel som rike? Det var inte alls Jesu plan. De hade inte begripit alls den delen av hur Guds rike satt ihop och allt det här. Så om inte de riktigt hängde med, så misströsta inte. Det är du och jag och lärjungarna, är mycket vi inte begriper, men vi kan ge Jesus vårt oreserverade ja ändå. Och sen det här tro på, som att liksom, om det är sant, behöver jag tro på att allt är sant? Jag tänker ju att om Gud är på riktigt, det finns liksom Gud, han är Gud, han är skapare av himmel och jord, han är alltings ursprung, då är ju allting möjligt. Ingenting är omöjligt för Gud. Det säger ju Maria i samband med att hon förstår att hon ska bära ett barn fast hon inte har varit med en man. Om du tror på Jesu uppståndelse från det döda, redan där sätter vi ju ribban för vad som är möjligt och inte. Det är ju inte möjligt, men Jesus uppstår ändå. Så min utgångspunkt, det är att det Bibeln påstår har hänt, det har hänt. Sen ska vi ju veta och förstå att Bibeln har lite olika genres i litteraturen. Det är historiska böcker, vi har profetiska böcker, vi har liksom poetiska böcker. Så att, och i de olika genrerna så presenterar man ju liksom verkligheten på olika sätt i olika bilder och sånt där. Men det Bibeln påstår har hänt, tänker jag, det har hänt. Vi kan ta en sån enkel grej som Jona. Profeten Jona, slutet på Gamla testamentet. Där det står att han blev slängd i havet från en båt. Och så blir han svald av en stor fisk. Och så blir han uppspottad igen och kommer i land. Och man säger, ja, det är en härlig berättelse för söndagsskolan. Jag kan nästan se flanellografen framför mig när den här stora valen kommer. Tänk så här, ja, en fin berättelse. Men nej, den ska nog bara säga oss någonting. Men då räcker det liksom, men på nyheterna i somras så kunde man läsa om en amerikansk dykare somras här som han var ute och dök. Och så rätt var det så blir det bara svart omkring honom. Men han märker att jag inte är skadad, regulatorn satt kvar i munnen och han fattar att han var inne i munnen på en val. Fast han mådde bra, han levde och han var där inne en stund tills valen kände att nej, det här är för stor bit för mig eller någonting. Och så blev han utspottad igen. Det var en knölval. De kan bli 19 meter långa. En blåval kan bli 30 meter lång. Och då blir ju helt plötsligt den här berättelsen om Jona inte jätteomöjlig heller. Ens bara med liksom förståndet. Så vad, hur mycket behöver jag tro på eller förstå? Tro att det är sant? Ja, men min utgångspunkt är att det Bibeln påstår har hänt. Det har hänt. Trons grunder. Om vi ändå ska försöka måla upp ännu mer någon slags minimum, någon slags kärna. Om vi krymper in den apostoliska trosbekännelsen ännu mer, ja, men då hittar vi ju Jesus Kristus i centrum. Johannes, en av Jesu lärjungar, han säger så här: den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Den som har Guds son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Att ha sonen på något sätt är att ha tagit emot honom. Den text som Jenny läste i början för Johannes 3:16. Och de som tog emot, nej, ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom ska ha vadå? Livet, evigt liv och inte gå under. Så ja, det handlar om Kristus, att jag har tagit emot honom, sagt mitt ja till honom, sagt Jesus förlåt mig, kom in i mitt liv. Där har vi det, där, liksom, där räcker det på ett sätt. Men då säger ju sen den här Jesus som jag har tagit emot, han säger ju så här att om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Jaha, då den här Jesus som jag har sagt ja till, tagit emot, han har gett sitt liv för mig, jag känner bara yes! Han säger att Jörgen, om du älskar mig, då kommer du leva utifrån det jag säger i efterföljelse. Aha. Hör det till? Ja, så säger Jakob, en annan lärjunge, så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Ja, då ska ju tron, då hör ju till att tron bär frukt. Det kommer ut någonting av den här tron på Jesus. Att jag har tagit emot honom. Och kommer det inte ut någonting, då säger Jakob lite drastiskt att då är ju tron död. Vad är det för slags tro, menar han. Så det kan bli lite svårt när vi börjar dela upp det och säga vad behöver jag tro på och inte. Visst är Jesus ett centrum. Så att om vi ställer den frågan, hur mycket behöver jag tro på? Finns det någon trons grund? Ja, till dig som är ny i tron eller du som är med som kanske inte kallar dig kristen. Du är lite nyfiken eller bara har halkat in här eller ser det här senare. Där skulle jag säga så här, säg ditt ja till Jesus. Tack att du gav ditt liv på korset, jag behöver dig, amen. Kom in i mitt liv, här finns jag, vill du ha mig? Där räcker det. Det börjar och det slutar med Jesus Kristus, att han älskar dig och har gett sitt liv för dig. Det är grejen. Det är centrum. Det är både början och slut på ett sätt. Det räcker där för dig. Du behöver inte kunna det, förstå det, begripa här och vara med här, utan det är Jesus Kristus som centrum. Punkt och amen. Där räcker det. Sen fortsätter livet med honom. Och om jag som har liksom trott på Jesus en längre tid, eller Jenny som var här, eller Sandra någon annan, eller du som tror på Jesus har levt med honom. Om du och jag börjar ställa den här frågan, hur mycket behöver jag tro på egentligen? Då tänker jag så här, men då har vi hamnat lite fel. För då blir det nästan så här, hur mycket av allt det här som den här boken talar om, hur mycket av det här behöver jag tro på och ändå vara kristen? Det är lite grann som att, det är nästan att jag säger inte hur mycket, utan hur lite behöver jag tro på för att ändå vara kristen? Hur mycket behöver det här påverka, färga, forma mitt liv? Finns det någon slags minimigräns? Att amen, jag är kristen, alltså jag tror inte på allt det där och det där och det där. Då blir frågan lite konstig. Det är så här, hur mycket måste jag vara med min fru för att ändå vara gift? Så här, hur tänker du nu? Det blir lite fel fråga. Man är gift med någon för att man vill vara tillsammans. Ni hör att det är folk i lokalen. Om vi börjar hamna i den riktningen, då blir den här frågan lite knepig. Och då tänker jag så här, då behöver vi vi behöver tänka på ett annat sätt istället. En liknelse som Jesus ger, där han talar om himmelriket. Det är någon slags sammanfattning för det här att ha sonen. Jag har tagit emot honom. Det som är Guds vilja, tanke, hjärta för mig att leva med honom. Vad säger Jesus om det? Vad är den här liknelsen? Himmelriket, det är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åken. Alltså när den här mannen ser skatten, det är bara, åh, det här ska jag ha. Vilken grej, jag vill ha allt, och det är värt allt att få tag på det. Det är inte liksom, hur kan jag plocka lite av skatten? Kan jag köpa ena hörnet av åken? Utan jag ska ha det här. Det är ju fantastiskt. Vilken skatt, vilken rikedom! Det blir ju lite annat perspektiv än att tänka på, men hur mycket måste jag tro på? Det blir istället, hur mycket kan jag ge? Hur mycket kan jag få av allt det här? Tänk så här, om frågan väcks i mig, hur mycket kan jag tro? Tänk så här, hur kan jag bli beräknande, nästan kalkylerande i mötet med levande Gud? Man ser Jesus på korset. Hans ögon mot mig. Jag tänker på när han ser på soldaterna som spikade fast honom. Han säger, far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Vilken kärlek. Jag ser honom kanske vid den tomma graven. Jag tänker lärjungarna som sprang dit och såg en tom grav. Och så sa Jesus Marias namn där. När jag möter den uppståndne. Hur kan jag då tänka, hur mycket behöver jag tro på? Det blir ju helt fel fråga. När vi läser Bibeln om när människor har möten med det himmelska. Det kan vara en ängel. Vad händer? Ja, de faller ner. Det är sån härlighet. Det är så stort. Eller de som får en blick av Gud. Jesaja. Han ser Gud på tronen i sin härlighet och han faller ner som död. Det är så mäktigt. Lärjungarna, de får på förklaringsberget se en del av på något sätt Jesus med den härlighet han hade i det himmelska. Och de vet inte vart de ska ta vägen heller. Det är så fantastiskt. Johannes, han skriver i Uppenbarelseboken den här bilden av Jesus på tronen, den uppståndne. Det är sån helhet, det är sån glädje, det är sån kärlek, det är sån kraft, det är sånt. Då blir ju frågan lite märklig. Hur mycket behöver jag tro på? Allting annat bleknar. Så att ja, trons grund. Vad behöver jag tro på? Du som inte har sagt ditt ja till Jesus, du behöver göra det. Och det räcker. Säg Jesus, jag behöver dig. Förlåt mig, kom in i mitt liv. Amen. Det räcker. Det börjar och det slutar med Jesus och han är också centrum. Sen i vandringen, till dig och mig som följer honom. Låt inte den frågan på något sätt ta plats, utan istället... Eller om den har börjat få plats, be istället, Herre, låt mig få se dig. Jag behöver ju beröras, jag behöver få se att du är ju en skatt. Du är någonting fantastiskt. Hur kan jag få tag på hela den här skatten? Gud, låt hela ditt ord få bo i mig. Låt det få beröra mitt hjärta, mina tankar, min handling. Låt mig få återspegla dig. Vill du be den bönen med mig idag? Den här längtan att få se skatten förundras. Så att jag inte börjar hamna i ett tänkande av hur lite behöver jag tro. Måste jag tro på allt det där? Då är det någonting som har blivit lite skevt i riktningen. Utan tvärtom. Herre, hur nära kan jag komma? Hur mycket får jag se? Hur mycket kan du beröra mig? Jag behöver dig.